Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig Anna Jingede och
DJ in the house Lena Ljungdahl.
Jag älskar det här. Ja, det är ju en ny säsong.
Och då säsong 4.
Säsong 4, ja. Och då bjuder ju traditionen att det ska bli lite extra göttigt.
Jag ångrar ju den här traditionen varenda gång vi har ny säsong. Men jag har ju gett mig på att sammanfatta föregående säsong.
Mm.
Med någon form av poetisk rap aerobics. Kan vi kalla det så?
Ja. Det, ja.
Jag tänker att jag kör igång.
Ja, det finns ingen tid att förlora. Kör på.
Nej. Har du satt det till rätta?
Ja.
Det är dags att rikta ljuset mot säsong 3 i vår saga. Arbetstempot öka och snudd tagit oss av daga. Vissa verkar tro att vi blivit helt från vettet när måndagen ökar på produktionen utav svettet. Vi begrundar och besudlar allt runt om oss företag. Långt ifrån tänder, knark och någon lag. Dejt och lek och möten och polisens fula kläder. Ingenting är heligt för måndagens munläder. Tiden som vi har, vi på guldvåg nu bör väga. Men fler järn i elden kommer ändå, så att säga. Boken har ett manus som ska in om typ en vecka. Men med Lenas mått mätt är det en ljusårssträcka. Anna köpte Dymo och skrev texter överallt. Lena håna utåt, men i smyg var det ballt. Rikspolischefen kom och ville vara gäst. Han pratade till folket om att snuten ju är bäst. Förvåningen blev stor och ansiktet som holk när fanclub kom på fejan av underbara folk. Ben, bajs, pang-pang, Nutella och Murphys lag. Kokain, styckmord, stalkers. Ja, jag kan hålla på en hel dag. Listan av ämnen som återstår är lång. Det är lika bra att vi kickar igång en ny säsong.
Åh, herregud, du levlar ju upp, människa.
Alltså, jag kände att jag hade fan mig inte tid att sammanfatta avsnitt för avsnitt.
Nej, precis.
Det blev ett litet potpurri.
Jag tyckte det var underbart. Och vet du vad som slog mig nu när jag hörde din briljans i rimmen?
Nej.
För jag kunde knappt höra ett enda nödrim. Jo, jag ser framför mig att när nästa säsong av Tjuv och polis har sänds och ja, boken förhoppningsvis har nått ut i stugorna och Lena Ljungdahl har blivit Lena Ljungdahl med hela svenska folket, ja, då kommer Lena Ljungdahl att bjudas in till bland annat Bingolott och Nyhetsmorgon och en massa andra härliga...
Uppesittarkväll!
Ja, på uppesittarkvällen, ja. Precis. Där skola du sitta och rimma.
I någon form av hemvirkad pullover med renar på som blinkar.
Ja, ja. Det är ett obligatorium.
Jag är icke främmande.
Nej, jag vet.
Jag har gjort.
Ja, härligt Lena. Kul!
Avsnittet, och jag märker att det här också var enligt tradition, för vi avslutade eller påbörjade förra säsongen likadant, då när jag satt i Metas tvättstuga. Det var också Q&A.
Var det det?
Tror jag.
Ja, det
jag
kanske
tror
var.
Det.
Ja.
Jag fick för mig att vi sprutade ut oss frågor då.
Ja.
Det är ett Q&A på tapeten idag.
Ja. Kul.
För att vi har fått så jävla mycket frågor, helt enkelt.
Ja, och väldigt många bra frågor tycker jag.
Vad jobbar ni med inom polisen? Jag kände att det tåget har gått.
Ja, där har vi liksom varit inne och rotat. Men alltså det är kul hur folk tänker när de ställer frågor. Eller snarare så här, vad folk går och funderar på. Jag har fått en fråga idag om vad jag har för klockor i min samling.
Jaha.
Ja, det är så här, ja, vad har jag för klocka? Ja, vilken då tänkte du på? Du vet, jag har ju knappt någon aning själv. Men sånt där funderar folk på. Det är lite kul ändå.
Ja, det är ju jättespännande. Ja. Och jag kan säga frågorna som är sammanfattade nu i två sjok. Det är ju snabbisarna och så de som kanske kräver lite mera...
Förspel.
Ja, exakt. Mm. Det vittnar ju om att det är högt och lågt. Och allt är faktiskt inte ens i krängsgenren. Men vi kan ju vara lite bjussiga.
Ja, det tycker
jag. Men jag tänkte faktiskt påbörja en fråga till dig som jag tyckte själv var så himla intressant. Hur lång tid tar det för silikonbröst att förmultna jämfört med en kropp och naturell?
Är
det så att det kanske om 400 år ligger kvar ett skeletterat material och två jättelökar, eller alltså två påsar med sörja?
Ja, men alltså, det här handlar ju om vad det är för material i själva implantaten.
Ja, men nu stod ju silikon här.
Ja, men jag vet inte vad silikonimplantat är, liksom, vad de har i sitt hölje. Det är väl någon form av biologisk... alltså det, antagligen är det något nedbrytningsbart. För man får ju inte sätta in material i kroppen som liksom kan ställa till det för kroppen. Så det måste ju vara något som i alla fall är, jag vet inte, biologiskt och...
Men, jag men om vet det är inte. Nedbrytningsbart, du vill ju inte gå från
Nej,
en dubbel
inte ned,
alltså F-kupa till en A.
Det, tanken är naturligtvis inte att det ska brytas ner i kroppen.
Nej, okay,
och okay. Man har ju material som aldrig heller bryts ner, som sätts in i kroppen, titan till exempel. Men det jag menar är ju så här att det måste ju ändå vara något biologiskt material som sannolikt i naturen bryts ner. Det skulle jag i alla fall tro. Jag tror inte det är någon miljöfarlig plast i alla fall,
nej,
om jag säger
nej.
Så.
Men du har inte varit på en brottsplats där det liksom... där det är väldigt mycket som har förruttnats och försvunnit och kvar ligger två bröst.
Nej, men däremot har jag varit på en brottsplats och hittat ett skeletterat material där en pacemaker fanns kvar. Mm. Och den är ju, eller var ju i alla fall metalldelar i, så att den var ju intakt mer eller mindre. Så att det är ju tacksamt. Men jag kan inte svara, jag får nästan återkomma i frågan.
Spännande. Sen har vi några frågor som går åt spaning. Jag funderar på om jag ska klumpa ihop dem och köra en liten spaningsgrej.
Ja, men gör
det. För det är väldigt spretigt här.
Mm.
Till exempel så är det, som spanare får man av arbetet en egen bil på grund av personlig rekvisita i lasten. Jag älskar formuleringen av frågan också. Svaret på den frågan är, det beror på var du jobbar någonstans. Jag hade ju... den fina äran att jobba på ett ställe där svaret är ja. Jag hade en egen bil.
Mm.
För skulle jag tömma min bil varje dag... vi har ju bussat lite på saker jag skulle kunna tänkas ha med mig. Jag hade ju fått ställa in bilen liksom 5 timmar innan arbetsplatsen tog slut. Om jag ska tömma bilen, så en ny stackare. Eller ännu värre om en ny stackare ska använda min rekvisita. Så att jag hade en egen bil. Sen så finns det ju såklart bilar som man kan snurra på. Det är inte så att jag har bara en bil.
Nej, jag tänkte säga, det låter ju inte så där superpraktiskt kanske att hålla sig till en bil
Nej,
över tid.
Men som grund, just av den här praktiska anledningen.
Mm.
Sen är det en som frågar, spanare och civilpolis är väl samma sak?
Ja.
Jag orkar inte ens svara.
Nej, men det här är bra. Det är ju en av de vanligaste, tror jag, fördomarna om spaning.
Ja. Om du tänker så här, spanare och civilpolis är lika lite samma sak som att en hundförare och en piket är samma sak, bara för att de båda har uniform på sig.
Mm.
Om jag ska dra en konstig metafor. Mm. Men en spanare är en egen profession med en egen utbildning och egna arbetsmetoder, precis som kriminaltekniker.
Mm.
Medan en civil polis, det betyder egentligen bara att just idag har du inte din uniform på dig.
Precis.
Utan du kan vara en civil polis som åker ut och håller ett barnförhör.
Ja.
Sen så var det vad är det olenigaste som Ljungdahl har haft på sig i spaning?
Olenigaste? Jaha, okej, jag förstår.
Så långt ifrån mig som möjligt.
Mm.
Och vilka omständigheter tvingade på denna outfit? Jag var tvungen att fråga min man. Och då sa han så här, du var inte så bekväm när du skulle vara bimbo.
Nej, det kan man ju faktiskt tänka sig.
Och då vill jag lägga till att jag har varit ganska att jag har fått vara långt och fladdra ut åt olika håll. Men just bimbodelen, den bär jag inte upp med bekvämhet.
Nej, det kan jag tänka mig.
Ja, nej, men det var lite om spaning.
Kan det finnas tillfällen när man under spaningsinsatser eller uppdrag tvingas byta dialekt och så?
Absolut, eller tvingas, du kan välja.
Ja, jag tänker
att... Du kan välja att byta, och framförallt de som har en grunddialekt. Jag har en kompis som är långt uppifrån.
Ja.
Han kan dra på en sån djävulsk norrländska i vissa situationer för att det ger honom fördelar, eller för att han kan då placera sitt visst fack på det sättet.
Mm.
Väldigt effektivt.
Ja, om man behärskar den främmande dialekten så att
ja,
säga.
Annars... Jag är faktiskt ganska dålig på dialekter, som vi har hört genom perioden här. Så att, nej, jag ger mig inte på det där. Däremot så kan jag spela turist. Jag kan prata engelska.
Mm. Broken
Snack
English.
I franska.
Ja, ja. Mm. Ja, härligt.
Och sen så en fråga här, så här. Hur kan Lena arbeta som spanare och samtidigt vara offentlig person?
Mm.
Den frågan kommer ganska ofta, och samtidigt så här, skulle du kunna gå tillbaka och vara spanare? Nu, jag jobbar ju inte längre inom polisen med spaning.
Nej.
Däremot så gör jag spanuppdrag och håller på med de här penetrationstesterna och lite sånt privat. Men svaret är att ingen jävel känner igen mig. Och den frågan har vi också fått. Nej, det är ingen som känner igen mig någonsin.
Nej.
Och om jag inte vill bli igenkänd så blir jag inte det. För att det är min profession.
Mm.
Så, men du blir väl lite mer igenkänd i Örebro?
Ja, men Örebro,
än vad jag blir här i Stockholm.
Ja, men så är det ju. Örebro är ju en förhållandevis liten stad. Så att dels så är det ju så att vi har ju en lokalblaska, så att när det har hänt något allvarligt i stan, något grovt brott, och vi är ute och jobbar, så är vi ju inte fler till att börja med än att sannolikheten att det är jag som är ute är ganska stor ju. Och media är ju ofta på plats snabbt. Så att dels därifrån, men sen så skriver ju jag för lokalblaskan och ja, men har synts i lite olika sammanhang, så det är klart att här är jag ju inte, det skulle vara svårt för mig om det någonsin skulle överhuvudtaget tänkas ske att jag skulle överväga en spaningskarriär, så skulle det kunna innebära vissa problem i Örebro för min del, det tror jag.
Alltså jag skulle älska att ha dig på den långa spaningsutbildningen. Att se dig sitta och titta på första dagen när man beskriver vad du ska göra dina närmsta veckor.
Ja.
Och så bara titta på
och
dig.
Och se mig blomma ut, tänker du? Eller?
Jag har sett så många, jag måste säga, jag har sett så jävla många gubbs blomma ut. De här som är lite trötta har fastnat i sin hantverksluck och kört liksom samma som de alltid har gjort.
Mm.
Och sen var det så sjukt skeptiska. Vi sitter ju i mentorsamtal med dem och liksom knådar dem.
Ja, just det.
Så sjukt skeptiska. Men sen efteråt så gör de just det du sa. Blommar ut.
Mm.
För att bli duktig på sitt jobb, det ger ju makt.
Ja, verkligen.
Det ger ju makt att kunna jobba liksom ännu mer.
Mm.
Nu kommer en fråga, Anna, till dig.
Ja.
Den här har du varit inne på, men den återkommer. Mm. Var kommer likmasken ifrån? Finns de i mitt hem nu redo att äta upp mig om jag skulle dö?
Ja, det här är en klassiker. Den har ju också återkommit ganska frekvent på senare tid. Och det har väl naturligtvis att göra med att det är sommarvärme och att det här fenomenet kanske blir mer aktuellt.
Mm.
Vi tar det igen. Vi har alltså inte en likmasksart inom oss som många tror. Alltså det finns ju många som tror att de finns liksom latent på något sätt i kroppen. Mm. Så är det inte, utan det här är spyflugor, olika typer av flugor som drivs av liklukt. Och de finns ju av olika slag och typer, och vissa gillar orten och vissa gillar landsmiljö, förenklat.
Öfre, Östermalm.
Öfre, ja, precis. Så att när en individ eller ett djur för den delen dör, då kommer en viss art först att komma till kroppen, lägga sina ägg, ofta i kroppsöppningar, och sen så kommer de här kläckas och till slut så får man liksom de här larverna som kommer, eller maskarna om man så vill, som kommer och börjar äta på kroppen. Så att ja, de tar sig till kroppen, även om kroppen ligger hermetiskt försluten, så kommer spyflugorna kunna ta sig till kroppen och börja bryta ner den. Så är det.
Mycket bra svar. Den här är ju lite lustig. Om någon går in på min tomt och halkar på en isfläck, är det mitt fel, blir jag skadeståndsskyldig? Likväl, om någon bryter sig in i mitt hus och blir biten av en hund, har jag då gjort fel? Det här är ju en katten och råtta liksom, grej.
Mm.
Men om vi börjar med djuren.
Mm.
Alltså, djur, skador som orsakas av djur, det ligger under det som kallas för strikt ansvar.
Mm.
Det vill säga, ägaren ska alltid ersätta skador som hunden då orsakar, även om ägaren själv inte har varit del av att vålla de här skadorna.
Mm.
Så om vi ska hårdra det, även om någon bryter sig in i ditt hem och hunden ger ett bett i röv, så är du liksom, enligt juridisk definition, ansvarig även för att sota för den skadan.
Mm.
Men, det är ett stort men här, det finns möjlighet att jämka skadeståndet om personen som har blivit biten anses ha varit med att medverka till bettet.
Mm-hmm.
Och om tjuven hade gett fan i att gå in i ditt hus, så hade tjuven inte blivit biten. Och i de fallen så skulle jag säga att det är väldigt troligt att man skulle jämka skadeståndet i det fallet.
Men jag försöker förstå det här, för att det är fler, alltså, för det första, hänger det här ihop någonting med liksom hundägares skyldighet att utöva liksom tillsyn, ja, över sitt djur.
Det är tillsynslagen.
Djur. Är vi i tillsynslagen nu?
Ja.
Och hur lirar det då med, för så här har vi ju faktiskt ett brott kanske i botten. Alltså ett hemfridsbrott, eller kanske, alltså vi kanske till och med inne här på och tassar i nödvärns liksom lagstiftning.
Mm.
Men det här är alltså tillsynslagen som reglerar just den här situationen.
Ja, det strikta ansvaret som säger att din hund ska inte bita. Mm. Du har liksom strikt ansvar över det. Men om du har hunden hemma i ditt hem, och dörren är låst och ingen kan liksom råka. Det är ungefär som, jag kan jämföra med, om du har en studsmatta på tomten, va?
Ja.
Ja. Om det kommer någon och hoppar på din studsmatta inne på din tomt och gör illa sig, blir du skadeståndsskyldig då. Och då kan man säga så här att för att man ska bli det så krävs uppsåt och vårdslöshet.
Mm.
Alltså, och det kan vi, då kan vi ta den här...
Eller uppsåt eller vårdslöshet väl?
Ja, ja, exakt. Mm. Ja, eller. Ja, exakt. Men vi kan jämföra då med den här isfläcken. Du ska liksom anses vårdslös. Uppsåt får vi säga att det har du väl inte, gissar jag. Du har inte lagt dit fläckjäveln för att någon ska bryta benet. Du har inte ställt fram studsmattan för allt.
Jag har tapetserat hela gångbanan med bananskalar utanför.
Ja, exakt.
Nej, det är klart.
Men vårdslöshet, nej. Men då ska det liksom anses som att du borde verkligen ha sandat utifall att det skulle komma någon obehörig att gå där. Så att det faller också.
Mm, det lär du göra då.
Det lär göra
det. Det blir väl skillnad om det är liksom, låt säga, en servitutsväg som ligger på din tomt till exempel. Exakt. Och som andra använder. Mm.
Och det är faktiskt olika för olika kommuner. Jag vet att Göteborg har en regel som Stockholm inte har, att man ska ha rätt på hålla liksom koll och sanda och fixa även utanför sin tomtgräns. Liksom trottoaren utanför. Men så är det inte i Stockholm. Jag vet inte om det har ändrats, men det var så förut.
Men, och då skulle man hamna i vilket lagrum då? Är det vållande till kroppsskada eller framkallande av fara, eller blir det här strikta civilrättsliga mål, tror du?
Jag skulle säga att det blir civilrättsliga, skadeståndslagen.
Ja. Mm.
Och sen så, om vi ska bara återgå till den här tjuven. En tjuven kallar man ju för en kvalificerat obehörig besökare.
Ja.
Och det är de som mest troligt inte kommer kunna kräva skadestånd.
Precis, det faller lite på sin egen orimlighet. Det här måste jag erkänna är ett område som jag själv är väldigt svag i. När det gäller liksom gränslandet mellan å ena sidan civilrättsliga mål, eller spörsmål egentligen, och vad som sker eller regleras i brottsbalken. Alltså straffrättsligt.
Ja. Det är svårt.
Så att...
En annan så här gränsdragningsgrej som jag tyckte var roligt, som vi fick av en som jobbar som smed. Hen skrev så här, men jag har något yrke, men jag gillar också att jobba med stål. Och ibland tillverkar jag knivar. När, rent filosofiskt, går stålet från att vara en bit stål till att vara en kniv om vi nu inte blandar in lag här.
Mm.
Men sen kommer också nästa fråga. När blir det här föremålet så pass mycket kniv att den faller under brott mot knivlagen? Några tankar här?
Två frågor i en. Så först alltså filosofiskt när vi pratar om en kniv. Ja, alltså det måste väl vara en väldigt subjektivt svar så att säga på den frågan. Det är väl vad man själv då väger in i begreppet, tänker jag. Vad är en kniv för dig och vad är en kniv för mig?
Om man ska ta såna juridiska termer som att ägnat att står ju ganska mycket lagtext.
Vänta nu, släppte du den filosofiska?
Nej, absolut inte. Jag bara lånar ett ord från juridiken.
Okay. Yeah.
Om jag sitter med en klump och formar den, så skulle jag säga att för mig blir det här nog en kniv när klumpen går att använda till någonting som man har en kniv med.
Mm.
Rent juridiskt skulle jag säga, kära smed, så kan det inte bli brott mot knivlagen om du som smed jobbar med att tillverka knivar. Då får du ha dem, du får tillverka dem. Du får frakta dem till din torghandel eller vad det nu är. Alltså, det ska finnas ett syfte med att ha kniv. Mm. Däremot om du tillverkar en liten kniv av en klump med stål och tänker, nej men om jag skulle gå ta en AV.
Ja, precis.
Det och ha med dig den lilla klumpen. Mm. Då faller du under brott mot knivlagen för att syftet för dig där är inte själva yrkesmässiga. Men annars så skulle folk göra sig skylla för brott mot knivlagen när man köpt en kniv på väg hem.
Mm.
Så syftet styr helt enkelt.
Ja, har man ett legalt syfte då får man ju bära kniv. Det är det som avgör. Helt rätt.
Ska vi ta några kortfrågor?
Ja.
Nu när vi har fått lägga pannan i veck en stund.
Mm.
När kommer boken?
Boken kommer hösten 2021.
Vad handlar boken om?
Är tiden inne nu? Ska vi avslöja någonting?
Absolut inte.
Nej. Vi kan säga så här. Det är en kriminalroman. Vi har ganska många spännande och härliga karaktärer i boken. Det kommer såklart att finnas lite brott som ska utredas. Och hämnd ska utkrävas. Ungefär så. Kan man väl ändå
snyggt
säga.
Snyggt.
Mm?
Varför finns inte Tjuv och polis säsong 1? Och där, den har vi varit inne på, för vi har fått den frågan massor med gånger.
Mm.
Och det är nog för att licensen, eller vad det nu heter, rättigheten har nog löpt ut. Och det enda jag kan säga är att vi hoppas väl på att kanske att säsong 1 kommer tillbaka i samband med att säsong 2 kommer. För så brukar de ju göra. Då sänder de liksom ettan ett varv till.
Ja, du pratar ju om Play nu. Varför de inte finns att se
exakt,
på längre.
Exakt, eftertitta
ja,
på.
Ja, precis. Nej, men det är nog som du... Alltså, jag vet inte. Men vi har ju fått frågan och faktum är att det låg ute ganska kort tid. Så att antagligen har det med rättigheter att göra. Men jag har rekommenderat alla som har frågat hittills att kontakta SVT och fråga.
Ja. Och när säsong 2 kommer, som vi båda då är med i, du som kriminaltekniker och jag som, vad fan blev det till slut, spaningsledare, kommer i höst.
Mm.
Sen höst.
Tidig vinter egentligen.
Mm.
Början av november.
Det beror lite på vad Moder Jord tycker om vädret.
Ja.
Den här är ju rolig. Vem är er mest kända släkting?
Åh, om jag hade fått frågan en lite stund innan vi började sända så hade jag kunnat leverera ett ganska kul svar. För att min farbror har släktforskat tillbaka till typ, jag vet inte, många hundra år alltså. Och jag vet, jag har fått beskrivet för mig att det är någon känd typ psalmskrivare eller motsvarande som vi är släkt med. Och,
du har ju lite av ett kristet aura.
Ja, jag har ju det. Precis. Så att det kom ju inte som en chock för någon. Men det var länge sedan jag fick den informationen, så jag tänkte att han kanske liksom har grävt fram något mer spännande.
Jag har ju mitt svar där från samma liksom kategori.
Mm.
Och det är ju att jag har fått reda på att jag härstammar från Ramses den tredje. Ganska känd.
Ja,
du snackar några hundra år.
Jag kommer och drar med någon jävla svensk. Jo, men han Wallin, eller vad han heter, det heter han. Nu kom det till mig plötsligt. Jag får googla och återkomma. Men nej, jag ska inte komma dragandes med något. Någon svensk.
Det är ju inga influencers. Nej. Vi får ju inga kändispoäng på vår släkt.
Nej, det får vi nog faktiskt tyvärr inte. Det får vi bekänna.
När kommer en ny merch och vad blir det? Det kommer nu här under hösten. Och vad blir det får ni se. Så får vi nog säga.
Ja, det är under arbete.
Nu kommer en kriminalteknisk fråga igen, Anna. Mm-hmm. Ja, jag vet, kanske inte det. Men vad tycks och tänks om brottsplatser där ambulansen har jobbat på? Jo, det där kan du säkert.
Det var ju kul att du frågade. För att för ett par veckor sedan så hade jag någon form av... vad ska jag kalla det? Uppsträckningsturné. Jag ringde runt till diverse sjukvårds- eller ambulans såna här chefer och pratade vänligt men lite bestämt med de här personerna om hur man ska bete sig på en brottsplats. Och detta var på förekommande anledning. Och jag kan också nämna att jag har tidigare utbildat alla ambulanspersonal i typ Mellansverige. Nej, det har jag inte. Men i Örebro och Karlskoga och sådär. Och idag fick jag ett mejl från en som är ansvarig för den här verksamheten som sa, nu tycker jag att det är dags att ta ett omtag på det här. Nu måste vi återigen, för vi har så mycket ny personal som behöver få lära sig hur man ska och hur man inte ska agera på en brottsplats. Och det här är ju liksom frågor som är ganska svåra att liksom besvara generellt i generella termer, för att för det första handlar det ju alltid om att försöka rädda liv när ambulansen kommer till en plats. Så finns det möjlighet att rädda liv, då
går
det
först.
Det måste alltid få gå först. Och då får vi liksom förhålla oss till det. Sen finns det andra delar i det här som spelar in och som kan ställa till det mer än vad det gör nytta. Och det är tyvärr en sån sak som etiska skäl. Att man till exempel kanske vill lägga en filt över ett mordoffer eller någon som ligger avliden, eller att man vill ta med kroppen från en plats med ambulansen fast personen är avliden och utsatts för brott. Mm. Och då kan det skälpa tyvärr en hel mordutredning om det vill se riktigt illa.
Kan vi sammanfatta eller enas om att det svaret på hur man ska göra rätt, det är att försöka tänka efter före, men framförallt vara jävligt tydlig och transparent med vad man har gjort som patrull. Oavsett om det är en polispatrull, ambulanspersonal, allmänhet eller någonting. Jag har stått där, jag har gått, jag har pillat på det, jag vet att det var dumt, men så att man inte mörkar någonting.
Mycket
sen
bra.
Sen får ni bara
kommentar.
Försöka göra ert jobb utifrån det.
För oss blir det att liksom rekonstruera först den händelsen, plocka bort, försöka liksom avlägsna de spåren, räkna bort dem innan vi kan börja inrikta oss på de som är relevanta för själva brottet.
Hur står sig svensk polis kontra andra länder gällande utbildning, kompetens och uppklarade brott?
Oj, vilken jättefråga.
Uppklarade brott är ju svårt att veta. Mm. Vi vet ju bara hur det ser ut här. Men utifrån alla svenska poliser som skickas ut i världen.
Mm.
Alltså jag har ju varit runt, du har säkert varit runt. Det är mycket svenska poliser med i Cepol och utbildar. Och sen så även till andra länder för att styra upp andra länders polisorgan.
Mm.
Den informationen lägger jag ju som att vi ligger bra till när det kommer till. Vi är inte korrumperade. Vår utbildning i Sverige är lång för att bli polis. Mm. Det är 2,5 år och sen fortsätter efter det. Jag menar, är du i andra länder? Det kan ju ta på 3-4 veckor så är du polis.
Mm. Jag håller med dig, Lena. Jag skulle säga att svensk polis är ju ansedd i väldigt många delar i världen. För att vara dels, som du säger, grundad i en demokrati och i en bra utbildning. Och när det gäller uppklaring av brott och så beror det lite på vilken typ av brottslighet man tittar på. Tittar vi på dödligt våld till exempel så ligger ju vi jättebra till i Sverige med nästan 100% i uppklaringsfrekvens. Och det beror ju på flera saker. Framförallt, eller dels så handlar det ju om vår polisiära förmåga. Men också, ja men det är flera faktorer som inverkar helt enkelt. Men vi har ju ett bra utredningskoncept för dödligt våld helt enkelt. Sen har vi ju andra brottstyper som vi kanske inte kan vara riktigt lika stolta över. Till exempel våld i nära relation och sådär. Mm. Där behöver vi bli mycket bättre. Men å andra sidan är det en brottstyp som är svåruppklarade. Även i typ resten av världen.
Jag har en här som jag tyckte var rolig. Mental spänstighet. Vad är era bästa tips för att bygga på den smidiga hjärnmuskler? Den här är, som du förstår, min favoritämne. Jag har ju sagt att får jag välja en sak i hela livet så är det var mentalt spänstig.
Mm.
Dels skulle jag säga att du får skaffa bra föräldrar. Skaffa dig bra gener. Vissa har ju trögare än andra. Får man säga så?
Ja, men alltså så är det ju. Det är ju flera faktorer som spelar in, skulle jag säga. Genetiken är en. Alltså, ja, vi är utformade på olika sätt helt enkelt.
Och, men sen har jag funderat på det här. Alltså mentalt spänstigt, vad är det egentligen? Och jag skulle säga så här, det är att ha tillgång till hela hjärnkontoret. Även när syret egentligen borde färdas ut. För att vara mentalt spänstig, det är att kunna hoppa mellan olika tankar snabbt. Det är att ha tillgång till sin kreativitet när den behövs som mest, vilket oftast är när du har kanske även ett stresspåslag. Folk som blir blockerade, folk som blir tröga, folk som gör så som de alltid har gjort. Så jag skulle säga att övning, träning, nyfikenhet, mental förberedelse, att hantera sina stressorer så som träning och sömn, att vara vidöppen för input. Det liksom, när man kokar ner allt det så kan man bli mentalt spänstig. Och jag kan själv känna att jag är det, alltså mer eller mindre. När jag själv, när det är liksom minus på ena kontot, då brukar mentala spänstigheten fastna lite. Det är ju inte en myt att säga, nej men nu har jag fastnat, jag går ut och springer. Och så kommer du in igen och så helt plötsligt så kan du, eller du har sovit på saker. Så det handlar ju om hjärnkontoret. Och alla dess invecklade delar.
Nej men alltså, först och främst så tänker jag också, eller först och främst, men en del som jag tror är väldigt viktig, det är ju det här att hjärnan är ju liksom en del av den somatiska delen. Alltså, kropp och hjärna samverkar. Så om kroppen inte är i toppskick eller under optimala förhållanden, då kommer ju också liksom hjärnan att slå av lite grann på sin spänstighet. Men också som du var inne på, det tror jag är jätteviktigt, det här med erfarenhet. Erfarenheter av situationer där du har fått möjlighet att faktiskt träna dig på att öva dig upp din spänst, så att säga, och också lära av de erfarenheterna.
Om jag ser till de som jag tycker är mest mentalt spänst, det är vad som är liksom sammanfattande eller vad som är sammanhängande för dem, så är det att de aldrig fastnar i samma hjulspår, kan alltid tänka nytt, kan alltid tänka långt utanför det som jag brukar, går inte tillbaka till så här, men det här känns bekvämt, så här brukar jag göra, att vara en god lyssnare och vara liksom adaptiv för allting som händer runt omkring. Det är ju motsatsen till att sitta still, fastna, tänka jag vet allt, jag kan allt, det här har jag gör som jag alltid har gjort. Men för att orka göra det, för att orka hela tiden tänka de här knasiga tankarna som är långt utanför det som kanske anses som normen, då måste du ju må bra och ha koll på dig och ditt och dina prioriteringar och stressorer och sådär. Så det är en jättesvår fråga, men det var också en väldigt, väldigt rolig fråga. Det var någon som sa, har du något tips? Och då är det lätt att säga, ja men gör såna här klurigheter i någon tidning. Det tror jag inte alls på. Du vet, hjärngympa. Det är såklart att det finns hjärngympa. Ja, men det säger så här, lösa sudoku. Vi ska inte gå in för mycket på det. Men det är såklart att det finns såna här knep och knåp för hjärnan. Men det är ju samma sak, att tänka utanför på något annat sätt.
Ja.
Spatial förmåga. Anna, vem sköt Palme?
Oj.
Den kan du ta.
Jag tar den då.
Ja.
Nej, jag har faktiskt inget bra svar på den. För det första så ska jag erkänna att jag är faktiskt ganska dåligt insatt i palmutredningen. Det är inte så att jag har nördat ner mig i den nämnvärt. Jag har nördat ner betydligt mycket mer i andra. Det enda jag med säkerhet kan känna det är att vi aldrig kommer liksom kunna gripa någon för mordet och inte heller utdöma någon form av straff. Det tåget har liksom gått.
Man fick ju någon form av ny energipush här på slutet, men konferensen var ju ett antiklimax som var liksom, vi har ju pratat om det förut. Det enda som var roligt med hela konferensen var den här bilden där det stod penisen bakom dem. Det var det enda jag fick ut av den där konferensen.
De var ändå ganska upplyftande. De kompenserade ju ganska väl för liksom debaclet vid själva konferensen. Nej, men det där var ju en besvikelse. Man hade ju verkligen hoppats på någonting liksom konkret. Det hade känts bra. Ett DNA-spår eller vad som helst.
De hade liksom lagt upp det så att det skulle komma något konkret. Och så var det bara... Ja, det var som att läsa filter en gång till.
Mm. Ja, ja. Visst.
Två juridiska frågor. Skrämma fortkör med hårfön. Har du sett den som har fladdrat runt? Ja, men älskar honom. Alltså, vet han Rolf?
Vem är han? Bengt. Ja, det var en äldre man, vet jag.
Jag skulle vilja säga så här att jag älskar det, men jag skulle också vilja säga att det touchar ett brott.
Ja.
Föregivande av allmänställning.
Ja, precis.
Och vad är det?
Ja, det är när man utger sig för att vara polis, till exempel. Och att det också kan riskera uppfattas så av allmänheten.
När vi var uppe i Särna nu här för några veckor sedan, då på en liksom vägstolpe så stod det en person, en helt klädd i liksom blått, blått ställ, gul reflexväst och blå keps och någonting framför sig. Och sen på liksom kroppen så var det en stor skylt som det stod polis på. Tänk dig typ ett A4 på magen. Så det såg ut som att det var någon som stod och sköt med laser där. Men det här var ju bara en docka som någon har ställt dit.
Ja.
Och då är frågan, kan en docka åka dit på förnyad anmälställning? Eller så får man försöka göra någon form av brottsplats och försöka hitta den som har ställt dit den.
Det blir ju lite svårt för att en docka är ju liksom ingen fysisk eller juridisk person så att säga.
Nej. Men den har ju inte kommit dit själv, det kan vi vara överens om.
Det har den ju inte gjort i och för sig, men det blir nog svårt att driva det.
Ja, det är
men man får ändå säga att det är ändå väldigt kreativt det här med hårfönen.
Fiffiga,
och alla de här sätten som liksom man uppnår önskad effekt på. Alltså det finns ju många exempel på det där. Det finns ju många andra liksom bra exempel som inte behöver innebära att man själv riskerar utsätta sig för att begå brott själv.
Okej, nu tar vi den här. Den här är ju svår alltså, men har ni några livsråd?
Ja. Ett som jag tycker är ganska bra, det är ju att aldrig säga nej.
Alltså, eller vänta.
Jag skulle ju säga, jag vet precis vad du tänker ta det här nu. Just i detta nu så känner jag att jag kastar stora stenbumlingar i mitt glashus som jag sitter i. För just i detta ögonblick så önskar jag att jag hade sagt nej många gånger de sista två månaderna.
Säg för fan nej lite oftare, Anna Ginghede.
Men generellt så skulle jag säga att om man är ja-sägare, det vill säga att man så här, ja men det låter kul, jag testar. Eller varför inte? Då kommer man också få uppleva så mycket mer och man kommer utvecklas som människa mycket mer. Om man vågar släppa sargen. Och faktiskt ge sig ut lite i det här som är okänt och otryggt.
Den touchar det jag hade skrivit. Och det jag har skrivit inser jag nu också ett svar på hur man kan vara mentalt spänstig. Ha en framåtlutad inställning har jag ofta återkommit till. Och det gäller till livet. Det gäller till så stora problem eller att du är rädd eller någonting annat.
Men vad betyder det att ha en framåtlutad inställning?
Det betyder lite Pippi Långstrump. Det här har jag aldrig provat, det är jag nog skitbra på. Lite så här, det här är ett jättestort problem, men om man har en framåtlutad inställning till det hela, att det kommer lösa sig, Det här finns det till och med forskning på. Mm. Alltså det kommer lösa sig, det här kommer gå bra. Man liksom bygger in saker i någon form av positiv aura.
Mm.
Så går det oftast lättare, det är oftast roligare.
Mm.
Du lär dig oftast mer av att ha en sån inställning. Försök få det till våra tonårsbarn.
Ja.
Tänk om de hade lyckats ha en framåtlutad inställning till religionskunskapen eller vad det nu är som är tungt.
Mm.
Så att ha det hjälper mycket. Det var mitt ena, och mitt andra är ha dina fucking priorities i ordning. Jag har ju blivit, jag fick ju en riktig omgång för ett gäng år sedan när jag höll på att dö. Och efter det gjorde jag ju om min prioriteringslista och håller i den som ett skruvstäd.
Vad betyder det? Utveckla.
Det betyder att jag får panik när jag sitter och lyssnar på människor där jag inser att du bor med en man som du inte vill bo med. Du jobbar med ett jobb som du inte ger dig något.
Mm.
Du bor i en stad som du inte gillar. Du håller på med en hobby som inte är så kul. Du umgås med vänner som är en jävla energitjuvar. Och detta pågår år ut och år in.
Mm.
Och mitt livsråd är att gör exakt det du vill. Var med sådana som ger. Dumpa godsvagnen om godsvagnen inte skärper till sig.
Mm.
Dumpa polarna som inte ger dig någonting. Alltså, för då blir livet så jävla mycket peppigare att leva. Och du kan vara så mentalt spänstig så du kan kräkas på dig själv.
Ja, och sen, men sen tycker jag också ibland att det blir så deppigt när jag hör hos människor i min omgivning som befinner sig i de här situationerna och som inte tar tag i dem.
Ja, men att
de här människorna har ju inte förstått liksom vilken otroligt begränsad också tid som vi faktiskt får.
Mm.
Alltså här, om man skjuter på de här grejerna och tänker att men det där gör jag någon annan gång eller tar tag i nästa år eller, ja, det är ju faktiskt inte givet att det kommer att kunna bli så.
Och, då kan, och det låter som att det är lätt fixat, och det är det ju inte.
Nej.
Men man får helt enkelt göra resan själv. Jag menar, är det kroppen du inte trivs med, fixa det.
Mm.
Är det jobbet du inte trivs med, fixa det. Mm. Eller försök att fixa det. Eller fixa det lite grann. Men det här eviga nötandet och negativa grejen kommer aldrig gå. Och om det går, går det ändå åt helvete. Jag får panik.
Ja, och framförallt får jag panik på människor som blir offer för alla omständigheter. Utan att själv se sin egen roll i saker och ting. Och sin förmåga att påverka. Mm.
Jag gillar ju makt.
Ja, jag vet.
Jag gillar makt. Jag vill ha makt över mina egna livsval.
Jag skojar.
Nej, men alltså...
Nej, men makten över sina
livsval. Det är bara jag som kan påverka hur jag lever mitt liv.
Mm.
Jag skulle aldrig lägga det i knät på någon annan. Det var det. Mm. Livsråd.
Livsråd.
Filosofiska
rutan. Det är högt och lågt här, Lena. Det är
verkligen högt och lågt.
Och det är...
Silikonbröst. Och nu ska du få svara på frågan... Rattfylla på permobil. Har du tagit en sån någon
gång? Det har jag inte gjort, men på åkgräsklippare. Men på permobil, ja. Vad är det för typ av fordon en permobil?
Exakt. Där är du inne på det. Det är huvud på spiken. En åkgräsklippare kan du välja om du ska åka på eller inte. Men en permobil sitter du ju mest troligt på av en anledning.
Mm.
Och därför så om du är ute och är på prutten och åker permobil så blir det mest troligt vårdslöshet i trafik om du typ kör över någon eller kör in i något, för att det är inte självvalt, så det kan liksom inte bli rattfylleri. Däremot så, nu börjar jag tänka ännu längre, om jag stjäl din permobil men jag kan själv välja att inte åka på den. Jag är trött i benen.
Ja, jag fattar.
Jag tar din permobil och kör den full, då är det ju faktiskt ett fordon.
Mm. Mm.
Så att möjligtvis då. Men annars så skulle jag säga vårdslöshet i trafik. Ungefär som att du cyklar åt helvete.
Jag förstår.
Och ställer till det.
Styrfylla. Alltså, det är ju lite problematiskt med alla de här nya typerna av fordon som ploppar upp. Och som har ploppat upp de sista, ska vi säga, 10 åren. Ja, men nu är det ju mycket med de här kickbikes, elsparkcyklarna.
Mm-hmm.
Till exempel, de kommer ju upp i ansenliga hastigheter, men det här är ju liksom oreglerat, det finns inte liksom reglerat hur gammal du måste vara för att få köra dem, och ja, du vet, de här klassningarna för ja, vägtrafik och
ja, det
allt.
Finns ju så många ju olika fordon.
Ja, det gör ju det, en uppsjö.
Skateboard med motor, ja. Och sen ett litet jävla hjul, så, alltså det där, alltså när det kommer en man nu Det kommer en man och man ser på hans uppenbarelse att han tycker att han är så jävla
frän. Han äger världen, ja.
Han bara står lite så här med lite så här halvskitnödig min, här kommer jag. Och så tittar man så bara, men bubbis,
ja.
Du har ett litet hjul mellan dina... Jag får känsla av, du vet, en sån här stylta som han höll ju hoppade på. Boing, boing, boing. Ja. Eller en sån där pilatesboll med två öron som man kunde hålla i och hoppa.
Men du, jag antar att du inte pratar om en enhjuling nu, utan en sån här som du liksom står som på två pedaler på varsin
exakt
sida av ett hjul.
Ja,
som
för övrigt
verkar dirr livsfarligt, om
ja,
du frågar mig.
Men det spelar ingen roll. Skärp dig. Och de här som cyklar, typ, det finns några cyklar som är nästan liggandes.
Ja.
Mm. Nej, jag kanske har för starka åsikter här.
Du vill
men
ha
har
cyklar som har ett stort och ett litet hjul. Det är det ska
ja
det
vara. Ja. Från 1200-talet eller när bara man hade såna.
Början,
pyttelitet hjul.
Början på 1900 tror jag.
Början på 1900-talet. Mm. Ja, det var det.
Det var det om det.
Varför fattar jag inte grejen med bokmärke på magen? Förklara er genast.
Ja, men det här var ju i ett avsnitt när vi pratade... Var det döden-avsnittet?
Mm.
Vi kom ju in på... Det var väl någonting som rörde min sysselsättning, va? Den rättsodontologiska verksamheten och identifieringsarbetet i obduktionsmiljö. Jag är ju tandläkare i botten. Och vad får man när man går till tandläkaren? Jo, man får ju ett bokmärke.
Jag tror att jag tyckte att du målade upp en situation som var så sjuk.
Mm.
Alltså att du hade suttit och spolat bort likmasker i mun. Mm. Och
just
att
borsta
upp
tänderna, så var det va?
Ja, men någon jävla spatel. Mm. Och sen in och borsta tänderna. Du pratade om det på ett oerhört irriterande sätt.
Ja, ja.
Som att situationen var helt normal. Och då tror jag att jag sa så här, ah, vad gör du sen då? Kasta ett bokmärke på magen och går ut.
Ja, just det.
Något sånt.
Som liknelsen när man går till vanliga tandläkaren, ja. Ja,
exakt.
Ja.
Gud vad varm jag är. Svettas, jag är som du nu.
Ja.
Jag är stalkad av en kvinna på håll av helt obegripliga skäl. Vad ska jag göra?
Oj. Man skulle ju behöva veta lite grann mer vad det är frågan om för typ av aktiviteter. Stalkad på håll, vad betyder det till att börja med?
Jag skulle ett föreslå att du direkt och går tillbaka och lyssnar på vårt avsnitt om de här brotten. För vi var faktiskt extremt informativa där. I mekanismerna bakom, exakt vad man ska göra och vad man absolut inte ska göra. Men en bra början, det är väldigt många som säger att de är stalkade. Och sen när man tittar på det eller när jag får det liksom på bordet så ser jag att du är inte stalkad. Det må vara en jävligt jobbig person, men det finns ingenting brottsligt i det här. Men annars så skulle jag anmäla. Det är ett brott.
Ja, absolut.
Och sen får du hjälp.
Alltså om vi är inne och tassar på någon form av olaga förföljelse så ska man ju absolut göra det. Och direkt skulle jag säga, utan avvaktan.
Och fram till att du har fått hjälp så korrespondera inte överhuvudtaget med personen och spara, dokumentera allt tills polisen tar över.
Precis.
Lena är livvakt. Ja, tack för informationen. Vad reglerar vad hon får göra och inte göra som en icke-polisiär livvakt?
Det här var ju vilken bra fråga.
Jättebra. Men vet du, jag kommer ihåg att du har pratat om att vi ska ha ett helt livvaktsavsnitt.
Mm.
Så jag tror att jag inte svarar.
Nej, du tänker så.
Jag tror att vi kör ett helt avsnitt om att vara livvakt.
Mm.
Ska vi ta och döpa avsnittet till Kevin Costner när vi ändå håller på?
Ja, fan, då, jag måste nog se filmen tror jag till och med, Bodyguard, innan avsnittet. För att liksom göra en liten recap. Komma in i rätt mood så att säga. Ställa riktigt intelligenta frågor.
Framförallt så kastar ju jag alltid på jobbet olika typer av sjalar över sablar. Så att de går isär i två delar och landar på golvet på ett väldigt sensuellt sätt. Nej men vi kör ett livvaktsavsnitt. Det var kul. Det är roligt att vi efter 52 avsnitt inte har berört det som är mitt yrke stor del nu överhuvudtaget.
Ja, vi har ju däremot pratat ganska mycket om det du gjorde huvudsakligen i ditt tidigare yrkesliv. Så att
Men en stor del av att vara livvakt är att jobba med personers integritet. Och därav pratar jag inte så mycket om. Men jag kan prata om det generellt och framförallt svara på den här frågan. Vad man får göra och inte får göra.
Kan du inte direkt bara ändå svara på en fråga? Har du tränat på att springa bredvid en svart tonad Mercedes?
I kostym.
I kostym och hörsnäcka, öronsnäcka.
En liten tajt kavasch över en skyddsvägg. Nej, just den scenen har jag inte övat på. Typiskt. Jag har övat på att springa en gång. Rent bara springa. Det kan jag. Jag har gjort ett funktionstest.
Hur starka scener som spelas upp för mitt inre nu, känner jag.
Är det något du vill dela med dig av?
Nej, men jag såg plötsligt mig själv springa bredvid en svarttonad Mercedes med svarta solglasögon eller såna där tonade briller och kostym. Nej, det blev konflikt.
Förbränns alkohol, narkotika hos en död person? Kommer det försvinna ut ur blodet?
Nej. Alltså, det kommer ju såklart att göra i takt med att förruttnelsen tar hand om det där. All vävnad kommer ju att brytas ner förr eller senare. Men så länge man har blod som är någorlunda i alla fall, vad ska jag säga, färskt kanske är fel att säga, för att man kan göra analys även på blod som har gått in i förruttnelse. Men du måste ändå ha liksom, någonting att analysera som är av någorlunda bra kvalitet, så skulle man kunna säga. Mm. Sen är ju det här, jag känner att jag är lite ute på djupt vatten därför att det är inte mitt specialområde, och jag vet att det finns ganska lite, eller det finns stora kunskapsluckor här, hur nedbrytning sker liksom efter döden av olika substanser. Och det varierar också mellan olika typer av substanser och olika typer av vävnader i kroppen.
Så kan man kolla på en body farm.
Ja, precis. Exakt.
Ska vi se om det här är ditt specialområde då?
Ja.
Forensisk fonetik.
Ja, eller forensisk lingvistik. Alltså forensiska aspekter som berör vårt språk. Jag har faktiskt pluggat forensisk lingvistik vid Umeå universitet. Några kurser, och det är ett väldigt intressant område.
Typ känna igen röst.
Ja, precis. Röstidentifiering eller skriven textidentifiering. Det kan handla om hur man uttrycker sig och skriver och till och med formar ord och bokstäver och så. Det skulle vi kanske också kunna ägna ett avsnitt åt.
Handskriftstesterna.
Ja, precis.
Den här, det var en väldigt specifik fråga. Kommer ni till Borås och föreläser i höst?
Gärna.
Om inte så önskas det. Jag kan säga så här, jag har suttit med min planering nu sista dagarna. Allting som har ställts in i corona eran. Nu börjar fan öka på. Jag har jättemånga asroliga föreläsningar som kommer i höst. Alltså där folk har beställt. Och svaret på alla de här frågorna, kan ni inte komma och föreläsa? Du och jag föreläser ju gärna. Framförallt på polisutbildningarna. Men då får helt enkelt fakultetet, vilket det nu är, bjuda in oss.
Precis.
Så om ni går på en skola, oavsett om ni är polisutbildning eller kriminolog eller någonting annat, och vill ha oss som föreläsare, då får ni helt enkelt prata med personen på ert ställe som bestämmer det här och säga att de ska bjuda in oss.
Och göra det i god tid är väl ett ganska bra råd också.
Ja, och inte närmsta dagarna, för att vi har knappt tid att gå på toa.
Jag bokade in en föreläsning i mars nu, 2021.
Ja, men det är lagom.
Så att, ungefär ett halvår. Framförhållning. Jag såg en fråga som kom häromdagen som rörde vårt förhållande till döden, Lena. Vad har du för förhållande till döden som faktiskt har varit nära
där
döden?
Där och touchat.
Jag har också varit där, men inte riktigt på samma sätt.
Nej, du är ju med döden ganska ofta.
Men jag har också varit svårt sjuk och faktiskt varit illa ute. Men det är en annan sak när det liksom är en kortare period och som snabbt liksom är övergående än när man ligger och är sjuk över lång tid och genomgår en väldigt, väldigt tuff behandling som du ju har gjort.
Alltså, mitt förhållande till död, jag skulle nog vilja säga att jag fortfarande är ganska krass kring det där. Den kommer att komma. Och då är det slut. Jag lever på ett sånt sätt att jag ska försöka få den att komma så sent som möjligt. Jag är ju väldigt noga med liksom, kost och träning. Och jag försöker, jag går ju aldrig ut i solen. Jag har ju blivit lite cancerhypokondriker. Jag jobbar med SPF, jag röker inte. Sen vet ju jag att det finns ju de som blir sjuka fast de har gjort allting rätt. Men jag försöker i alla fall bättre på oddsen. Och sen så försöker jag tänka att i och med att jag gjorde om och gjorde så att mina prioriteringar är för mig helt rätt. Och de kan ju ändras, men då är jag ganska snabb att ändra mig själv. Alltså att se till att ändra det som är fel. Så tänker jag nog att jag gör så jävla mycket. Jag kommer i alla fall inte den dagen jag går ut på regnbågsbron ångra någonting.
Nej.
Jag kommer inte ha sagt nej till någonting jag borde ha sagt ja på. Jag kommer inte ångra att jag ägnat tid åt saker jag inte skulle ha ägnat tid åt. Det är min relation till döden. Sen kan jag ju, jag inte vet jag, ramla över balkongräcket här imorgon.
Ja.
men det är min, det är nog min take på döden.
Ja, men jag kan instämma i väldigt mycket av det du säger. Jag hänger upp många av mina tankar kring det hela, kring just det här som jag har gjort yrkesmässigt. Och jag inser ju, och det hänger ihop lite grann med vilken syn man har på livet egentligen. Alltså att jag har ju verkligen hardcore fått lära mig hur förgängligt livet är. Och att döden är något som kan komma när som helst för oss alla. Och att ingen heller är, vad ska jag säga, fredad från den risken. Liksom. Oavsett det gäller sjukdom, olycksfall eller brottslig gärning eller naturkatastrof eller vad det än är. Så förenklat så är liksom mitt motto är ju att leva livet. Det är ju jädrigt klyschigt, men alltså ta vara på tiden, maxa tiden. Och lite det där som du, eller ganska mycket det som du också säger, jag vill inte ligga på min dödsbädd och ångra att jag inte har gjort saker. Jag kan bara ångra det jag inte har gjort. Lite så.
Jag fick en så fin meddelande på Instagram där det var så här, någon som hade skrivit tack för podden och allt det där. Men så skrev hon så här: om jag kan ligga på min dödsbädd och vara ett uns av lika skrev hon livsklok eller något sånt där som ni verkar vara, då är jag glad. Ni verkar leva precis som ni borde göra eller något sånt. Och det är ju en väldigt, väldigt fin komplimang.
Ja, verkligen. Verkligen.
Vet du vad, Anna? Vi har jättemånga frågor kvar. Men jag tror vi sparar dem. Jag har ett avslut. En sista fråga. Men jag måste gå och hämta en grej. Så att vi låter rulla. Jag ska bara gå och hämta en grej. Okej. Ska vi ta en sista fråga? Och den tyckte jag var så här inte sägande, men sen så var jag tvungen att researcha lite och det var ganska roligt. Förutom polismyndigheten, vilken är er favoritmyndighet? Har du någon favoritmyndighet som klappar lite extra i ditt hjärta?
Jag vet ju vilka som inte är mina favoritmyndigheter i alla fall.
Ja, låt höra.
Alltså Försäkringskassan har jag ju lite issues med. Jag tycker att de har en, trots att de har fått utmärkelse för att vara så serviceinriktade, vilket de säkert är på andra sätt, så gillar jag ju, har ju väldigt svårt för deras digitala miljö, så att säga. Där man ska anmäla vab och såna här grejer. Helt obegripliga blanketter. Och detsamma gäller ju skattemyndigheten. Och jag tänker varje gång när jag deklarerar att hur många fel begås det under liksom, en deklarationsperiod? Det är så obegripligt svåra uppgifter som man ska förstå och fylla i. Så att det måste ju rimligen bli så mycket fel. Sen gillar jag ju myndigheterna för de fyller en viktig funktion. Men jag måste ju naturligtvis säga Rättsmedicinalverket, som ju liksom är min andra myndighet som jag faktiskt fortfarande jobbar vid. Så det får det bli för mig.
Jag fastnar ju helt, så jag var ju tvungen att kika så här, hur många finns det?
Det finns ju 400. Det är åtskilliga.
Men nu ska jag säga vilken som är min favorit. Stängselnämnden. Är det något som du jobbar mycket med?
Nej, jag tänker Gunnebo. Jobbar du mycket Gunnebo stängsel?
Tror jag du? Kan säga att jag vet att du inte har jobbat med dem. Av den enkla att de har haft ett ärende på 30 år.
Oj!
Lyssna nu på det här. Jag hittade en sån fantastisk artikel. Alltså, 1977 kommer ärendet in då. Det, är alltså, det har ju inte hänt någonting på 30 år.
Nej.
Då kom ett ärende som piggade upp lite grann, den tråkiga stämningen. Det gällde ett 32 meter långt staket för 19 000 kronor vid Kågeröds gamla stations- och banområde. Mm. Stationen var nedlagd, växlarna låsta och spår skulle plockas bort. Kommunen ville att SJ skulle stå för hälften av kostnaden. SJ ville bara betala 10%. Stängselnämnden fattade ett rådigt beslut. Parterna fick dela på kostnaden och betalade 305 kronor var för handläggningen. Det här har inte varit något mer, någonting alltså på 30 år. Deras sista chef, numera pensionerade hovrättspresidenten Gunnel Wennberg, minns att det fanns bara en perm på myndigheten. Vi hade inga lokaler, vi hade inga inställda. Det kunde komma något brev från allmänheten som vi besvarade och då satte in i den enda pärmen.
Men alltså, jag försöker förstå det här. Är det på riktigt alltså?
Vänta här nu.
Ja.
Men det fanns människor som begärde ut allmänna handlingar för att se om vi var alerta på nämnden. Alltså vi pratade en person.
Ja, ja.
En person hade skickat en glödlampa med skrift runt hela glaset. Den var skickad i en låda så vi trodde först att det var en bomb eller något. Sen begärdes den ut som allmän handling. Jag tror att en vaktmästare försökte kopiera texten runt lampan på något sätt. Är det inte fantastiskt?
Jo, men
myndighet Sverige ändå.
Finns den kvar, den här myndigheten alltså?
Nej, jag tror att den har fått gå ut på Regnbågsbron. Den lades ner för 10 år sedan. Ja. Sveriges minsta myndighet, Stängselnämnden. De har avgjort ett ärende på 3 decennier.
Ja, det känns ju som en myndighet som kanske då inte... Alltså, om det är så begränsat med uppgifter för myndigheten så kanske de kan läggas... hos någon annan myndighet helt enkelt.
Jag tänker att själva syftet med myndigheten var att fälla avgörande fall kommuner och järnvägsföretag inte kunde komma överens om kostnaden och uppförande av stängsel i spår.
Ja, det är smalt. Det är smalt.
Ja, det är smalt. Det är smalt.
Ja.
Ja, nej. Ja. Vi får spara. Vi har en helt jävla A4-ark här med frågor. Men vi får, ni som inte fick svar på era frågor... bear with us.
Mm.
Vi kommer tillbaka till ämnet.
Ja, och det är ju jättekul att ni skickar så himla mycket frågor till oss. Och det här är ju ett sätt för oss att kunna hinna besvara en del av dem i alla fall. Så fortsätt att skicka till oss på ljungdahloginghede@gmail.com eller på Instagram, ljungdahloginghede.
Det var torsdagen det.
Det var torsdagen.
Vet du, det händer en liten grej på måndag.
Jaha.
A little bit of news i podden.
Ja, just det.
Vi kommer att få veckans spaning levererad. En liten instickare snett från vänster. Så är det en annan person som kommer ge oss en spaning att reflektera kring. Det känns ju lite läskigt.
Läskigt men också oerhört tacksamt, känner jag, i dessa tider.
Ja, men det blir kul.
Ja.
Det blir roligt.
Verkligen.
Vi säger ja.
Mm.
Vi hörs på måndag.
Det gör vi. Bye bye.
Bye.